Du har varit i Sandviken, Anna-Karin.
Ja, det skulle ju vara så intressant där för klotets lyssnare, tänkte jag. Två vätgasbussar och en vätgastankstation. Det var bara ett problem. Det gick inte att tanka bussarna.
Någonstans hade det gått snett.
Pionjärer har det tufft.
Sveriges första vätgasbussar för kollektivtrafik, en uppmärksamma del av den gröna omställningen, skulle varit igång för 2 år sedan. Men är fortfarande inte i trafik.
Var ska de tanka?
Och var är bussarna?
Vetenskapsradion Klotet idag om vätgasförseningarna i Sandviken som kostat skattebetalarna miljoner. Anna-Karin Ivarsson, du tog motorvägen Europaväg 16 genom Gävleborg och in i Dalarna på jakt efter vätgassatsningarna där.
Gävle, Sandviken, Borlänge, ett pärlband av svenska industriorter där drömmar om vätgasen som fossilfri stjärna har faktiskt vuxit sig allt starkare på senare år.
Men det hade inte blivit riktigt som de tänkt där.
Nej, det visade sig att Borlänge som hade en nybyggd vätgastankstation inte hade några fordon att tanka. Och att Sandviken som hade köpt in vätgasbussar inte kunde tanka dem på den befintliga vätgastankstationen i Sandviken. Så bussarna blev stående i 2,5 år.
Men hur kunde det bli så här då?
Ja, det har jag försökt ta reda på.
Vad heter han som jag ska ringa till?
Fredrik Beckius.
Fredrik Beckius på Transdev.
Ja.
Nu gör jag en sån här Uppdrag granskning-grej. Jag sitter här på en snöig parkeringsplats i Hofors och ringer samtal.
Transdev, ett bolag som kör busstrafiken i Gävleborg på uppdrag av X-trafik och regionen.
Fredrik.
Hallå, hej. Anna-Karin Ivarsson heter jag. Jag ringer från Vetenskapsradion Klotet, Sveriges Radio.
Hej.
Hej. Jag råkar vara i Hofors och passera Sandviken imorgon. Mm. Och då tänkte jag höra om det går att få se någon av vätgasbussarna.
Inte i Sandviken går det inte. De står i Gävle.
Vi tar E16 österut och letar upp verkstaden i Gävle.
Fredrik som du hade pratat med.
Jaha, var det Fredrik som ringde?
Han ringde så att du skulle komma, men de var ju redan här. Du ville prata om hydrogenbussarna, de här vätgasbussarna.
Har du de här?
Ja.
Jag heter Kent Grängfors. Jag är verkstadschef här på Solaris i Gävle.
Ja, hur gick det egentligen med vätgasbussarna i Sandviken som skulle bli först i Sverige med att ha vätgasbussar i kollektivtrafiken?
Ja, det är lite kaos nu. Vet du. Så
det är ett riktigt snöbusväder med halka i Gävleborgs län den här vinterdagen. Polska busstillverkaren Solaris verkstad får in krockade stadsbussar som måste repareras.
Det är vinterväglag. Bussarna inte fungera och de krockar och de håller på så att det kan inte fortsätta att köra med.
Och verkstaden ska samtidigt få ordning på en av de två vätgasbussarna som nu äntligen ska komma i stadstrafik i Sandviken. Är de då reparerade nu? För de skulle repareras, va?
De är inte fullt funktionsdugliga än. Vi ska reparera en precis nu när vi pratas vid här.
Så en ska köras in nu?
Ja, det ska den.
Men vad bra, då får jag ju vara med.
Ja, det får du nog vara. Vi har en kille som är en duktig tekniker. Han ska programmera om en buss där. Så då kan du få se en på nära håll.
2021 skulle vara året då Sandviken skulle ha sin premiär för vätgasbussarna i linjetrafik. Mitt besök i verkstaden är i november 2 år senare, 2023. Då fanns det tankar på att åtminstone en vätgasbuss skulle vara igång i december. Så här lät det i P4 Gävleborg 2020.
Så kan vi berätta att från och med slutet av nästa år kommer X-trafik att prova vätgasbussar i kollektivtrafiken i Sandviken.
Ja, nu tänker vän av ordning att till exempel Stockholm testade vätgasbussar i kollektivtrafiken redan för 20 år sedan med vätgastankstation på Södermalm. Men det var bara ett försök. I Sandviken skulle bussarna införlivas i fordonsflottan. För det fanns ju redan en tankstation för vätgas i Sandviken sedan 2016. Men när bussarna levererades till regionen kunde de inte tankas från vätgasstationen på orten. Och bussarna blev stående. Kent Grängfors.
2 år har de stått. De har ju inte kunnat tanka dem i Sandviken, så det är därför de har stått.
Men har de stått här hela tiden?
I princip. De har varit någon i Sandviken. Men de har haft batteriproblem. Så vi har ju fått tagit tillbaka dem och skickat iväg batterierna på renovering. Så.
Men vadå? De funkar väl? De är ju helt nya egentligen, bussarna.
Bussarna är helt nya. De är 2 år nu. Då, men alla fordon mår dåligt av att stå still. Så är det bara.
Tanka vätgas, bara vatten som utsläpp. Här har vi den. Hej! Och det är du som är Jimmy.
Jimmy, ja, hej.
Men faktiskt, det som var tänkt skulle hända 2021, det hände nu, 2024. En buss har premiärvätgas tankats i Sandviken.
Vi fyllde faktiskt en av bussarna här i förra veckan.
Jimmy Pettersson jobbar för norska Hynion som tagit över vätgastankstationen i Sandviken från gasföretaget Linde som levererar vätgasen. Några meter upp i luften syns pipelines, ledningar, med bland annat vätgas från Lindes anläggning till verkstadsföretaget Sandvik, och en av ledningarna gör en avstickare med vätgas till tankstationen här i Sandviken. Jimmy Pettersson är här ungefär en gång i månaden för att justera och fixa med stationen. Jag ber honom om en kort och enkel förklaring till att bussarna inte kunde få sitt bränsle 2021. Han säger att personbilar har mindre tank för vätgas och behöver mer tryck i den mindre tanken för att härbärgera så mycket vätgasenergi som möjligt. Medan Sandvikens bussars större tankar inte ska ha samma tryck. Och problemet med vätgasstationen i Sandviken var att trycket 350 bar inte var inkopplat, det förklarar Jimmy Pettersson.
Men de tankade då cirka 25 kilo och en vanlig personbil ungefär 5-6 kilo gas.
Sen i höstas är vätgasstationen nu ombyggd för att kunna tanka även stora fordon som en passagerarbuss.
Men så inte förrän förra veckan alltså kom det hit en buss och tankade. Bärgades den hit då, eller hade den vätgas och kunde åka hit själv för egen maskin?
Ja, den hade vätgas och den kom hit av egen maskin. Men de har haft lite problem med lite batterier och lite sådana grejer då som har strulat för dem. Så att den inte har kommit igång riktigt.
Min fråga om bärgning är inte så konstig. För en av Sandviken vätgasbussarna bärgades för 1 år sedan västerut över länsgränsen till Borlänge i Dalarna, fram och tillbaka. För i Borlänge var nämligen situationen den omvända. De hade en nybyggd vätgastankstation, men inga fordon.
Och bakom den kommersiella dieselstationen så har vi ju då byggt den här vätgastankstationen.
Det här är transportföretaget Maser Frakts drivmedelsansvariga Frida Janke i Borlänge. Tankstationen för vätgas anpassad för stora tunga fordon fanns på plats för drygt 1 år sedan.
Sveriges första tankstation för tung trafik.
Men däremot saknades då själva fordonen, de 2 vätgaslastbilar som Maser Frakt beställt från en firma i Nederländerna. Lastbilar som skulle ha varit startklara på plats i Dalarna samtidigt som tankstationen stod färdig. Men den här tankstationen, den har ni kunnat testa bara en enda gång, alltså med en buss från Sandviken.
Ja, alltså vi tankade ju den bussen ett antal gånger. Men ja, vi har inte hunnit. Det hade varit bra om man hade fått haft något fordon som kunde tanka lite successivt under den här tiden då, som stationen har stått klar. Men nej, nu är det mer underhåll av stationen och se till så att den är redo till fordonet kommer.
Men ni var tvungna att vända er till Nederländerna för att hitta 2 lastbilar då, som ni kunde köpa.
Ja, vi har ju haft väldigt många dialoger med de svenska tillverkarna och sagt att vi vill gärna köpa lastbilar med bränsleceller. Några har ju till och med byggt tillsammans med andra samarbetspartners då, lastbilar. Men de var inte beredda att bygga den teknologin för oss. De kände att det var inte helt utvecklat. Och vi kände att vi hade inte tid att vänta. Vi ville göra det här nu och vi ville hålla tempo. Och då fick vi vända oss till Nederländerna. Där vi hittade en ombyggare då, så att vi köper in chassin och river ut den dieseldrivlinan i lastbilen då, och sätter in en elmotor och bygger på bränsleceller och ett högvoltsbatteri. Så de skräddarsys.
Vi har tagit en kort promenad från huvudkontoret som finns vid industri- och handelsområdet strax utanför Borlänge centrum. I vägkorsningen med utsikt över Tunaslätten finns möjlighet att tanka diesel, biogas, HVO-100, alltså drivmedel gjord på animaliska fetter och vegetabilisk matolja till exempel. Och så finns då även vätgastankstationen, även om det inte finns någon produktion av vätgas på platsen nu. För det är ännu en pusselbit som ska till, och det är vätgas- och vindföretaget Svea Vind Offshore som ska leverera vätgasen. Och kanske, säger de, kommer bolaget att köpa in en elektrolysör som spjälkar vanligt vatten, H2O till H2, vätgas, och O, syre, på plats, alltså i Borlänge. Till den processen behövs el, och den ska vara fossilfri om den ska vara grön. Vätgas kan ju också produceras ur naturgas, alltså fossilgas, alltså framförallt metan. Men då blir den ju inte utsläppsfri. Så det är inte aktuellt för den som vill ställa om, som de vill här i Borlänge. Det låter lite från tankstationen, den är ändå igång lite grann.
Ja, det är ventilation där uppe i taket på själva kompressorrummet eller stationsmodulen som vi kallar den. Där går det ju för fullt, det måste ju hållas värme, det får ju inte frysa och bli kallt.
Vätgasen som tankades i Sandviken-bussen hade transporterats till Borlänge, och Frida Janke säger att det är sekretess på det avtalet, så varifrån den vätgasen kom får vi inte veta tyvärr. Svea Wind Offshore säger att det inte var från dem i alla fall. Företaget Maserfrakt, som består av 300 mindre åkerier med över 800 dragbilar och 700 grävmaskiner, dumprar och andra entreprenadfordon under sitt paraply, sökte 7,7 miljoner från Klimatklivet. Pengar som delvis kommer från EU och som man kan söka via Naturvårdsverket och få om man kan visa att varje investerad krona kan ge mesta möjliga klimatnytta. Lastbilarna betalar Maserfrakt helt från egen kassa. Det är inte lätt att vara tidig med ny teknik och vara pionjär, berättar Frida Janke.
Det finns ingenting som är färdigt i den här vätgasomställningen än, men vi vill inte vänta. Vi vill utreda det här och visa att det går redan nu.
Jaha, så nu, när kommer lastbilarna nu då?
Innan slutet på Q1 2024.
Alltså det är slut före mars månads utgång?
Ja. Om inget oförutsett händer.
Tillbaka till Sandviken och vätgasbussarna. Hur kunde det komma sig att de köpte in vätgasbussarna när inte tankstationen i Sandviken var redo att tanka stora fordon? Strax norrut i Söderhamn finns Andreas Eriksson som jobbar för Region Gävleborg och är chef för avdelningen Regiontrafiken, som här i länet, som brukade ha bokstavsbeteckningen X som ni kanske minns, heter just X-trafik. Eriksson minns sin reaktion när det stod klart 2021 att bussarna inte skulle gå att tanka i Sandviken på den publika vätgastankstationen.
Ja, vi blev mäkta förvånade och ja, det var väl det vi blev.
För uppgiften var, alltså ni hade fått reda på att det skulle gå att tanka en buss där.
Ja, precis. Och hela projektet kring vätgasstationens tillkomst, så att säga, var ju spesad då på så att det skulle vara möjligt för att tanka bussar. Men någonstans hade det gått snett.
För ni har ett avtal då som ni skrev där med vätgastankstationens dåvarande ägare. Att bussarna
ska tanka där. Nej, vi har inget avtal kopplat till det, utan det är ju en publik tankstation det här. Och tanken var ju att trafikföretaget som då ska köra skulle ju liksom teckna ett avtal sen med förutsättningarna för att tanka dem. Så vi har inget avtal med dem.
Så vem ska man skylla på här? Och vad var det som hände som gjorde att den här uppgiften om att det inte skulle gå att tanka en buss, att den aldrig kom fram innan ni hade bussarna på plats?
Ja, men det tänker jag nog att förra ägaren av stationen så att säga får nog ta en stor del av ansvaret. För att man skulle då i det projektet ha byggt det med vissa förutsättningar och sen så har man inte gjort det.
Andreas Eriksson, chef för regiontrafiken i Gävleborg. Så de två vätgasbussarna blev stående när de inte gick att tanka. Utförare av busstrafiken i Sandviken är alltså Transdev. Och fortfarande i februari 2024 är det problem, säger affärschefen
Fredrik
Bäckius.
Det har varit utmaningar med den tankstation som vi har blivit anvisade att använda. Vilket gjort att vi inte har kunnat tanka bussarna helt enkelt.
Ja, Transdev skulle bara beställa bussar och tanka och köra, berättar Fredrik Bäckius.
Nu så är ju tankstationen mer anpassad till tung trafik. Och tankningen fungerar bättre.
Linde sålde vätgasstationen ett halvår efter att bussarna dykt upp i Sandviken och norska Hynion tog över för 2 år sedan. Och varför det tog Hynion 1,5 år att fixa stationen så att den skulle gå att tanka från för bussarna beror enligt Jimmy Pettersson på att det tog hiskeligt lång tid att få nödvändig programvara från en underleverantör. Fredrik Bäckius, Transdev.
Vi jobbar för att få igång dem för drift ännu och hoppas väl på att det kan ske inom en snar framtid.
Och vad är en snar framtid?
Svårt att säga, för varje gång vi har försökt få igång dem så har det dykt upp nya utmaningar som har inneburit nya verkstadsbesök.
Förutom huvudvärken med vätgasbussarna har Fredrik Bäckius haft laddningsproblem i elbussflottan också denna vinter.
Vi kan inte ladda alla bussar samtidigt.
I Gävleborg köpte de in 52 elbussar i höstas som sattes i trafik i december. Men bussarna hann inte laddas i den takt som behövdes på grund av effektbrist i bussdepåerna, säger Fredrik Bäckius, med inställda turer och irriterade passagerare som följd. Privata företaget Aga Linde, som ägde den publika vätgastankstationen i Sandviken 2021, vill inte kommentera att tankstationen inte gick att tanka vätgasbussar från. De skriftliga underlag som jag ber om från regionen i Gävleborg visar inte heller att Linde åtagit sig att ha en tankstation som tunga fordon kan tanka från. I ett beslutsunderlag 2018 nämns Aga Linde under rubriken Letter of Intent, alltså ett brev med avsiktsförklaring. Men citatet är ingen avsiktsförklaring utan mer ett uppmuntrande tillrop om att företaget tycker att, citat,
det är mycket positivt och spännande att man i regionen nu testar bussar som drivs med lokalproducerad vätgas med bara vatten som utsläpp. En ökad produktion av vätgas till fordon kommer att skapa nya jobb i regionen. Vätgasen är en viktig pusselbit i Sveriges mål att nå en fossilfri fordonsflotta inom 12 år till 2030.
Slutcitat. Inga skriftliga löften om att tankstationen kan tanka bussar och välkommen att tanka hos oss. Jag fortsätter att be regionen om dokument och de skickar, men inget letter of intent verkar finnas. Och Jimmy Pettersson jobbar vidare med att finjustera tankstationen.
vi är inte helt intrimmade ännu, så vi har fortfarande lite bekymmer när de tankar, men vi kan genomföra tankningarna i alla fall.
Mm. Det är inkörsproblem. Vad beror det på?
Jag vet inte riktigt. Det är väl lite oprövad tekniken så länge. Alltså, tekniken har ändå funnits länge, men det är höga tryck, det är stora flöden, låga temperaturer. Och man har just temperaturskiftningar som blir då när man går ifrån ett högt tryck till ett lågt tryck. Och då gäller det att kompensera för det där och få alla de lederna att fungera.
Sandbacka Science Park, som tillhör näringslivskontoret i Sandviken, skriver i ett mejl till Klotet att tankstationen upphandlades av Sandvik och levererades av Aga Linde. Tankstationen var spesad för att klara av både 350 och 700 bar. Det har dock inte funnits några tunga fordon i trafik för att tankas förrän nu på senare tid, och då har standardändringar i tekniken gjorts, vilket ledde till tekniska inkörningsproblem då tunga fordon skulle börja tankas på senare år.
Då, Jan Lahenkorva här.
Jan Lahenkorva är socialdemokrat och regionråd och var vice ordförande i hållbarhetsnämnden 2017.
Jag tror, om jag ska vara riktigt ärlig, att man förutsatte att det räckte med att ha ett munstycke som passade med bussen.
Ja, att det fanns en tankstation med vätgas, ja, och då är det väl, ja, bara att skaffa fordonen och tuta och köra. Ja.
Det var ingen som hade den kunskapen när bussarna beställdes. Jag spekulerar i det helt enkelt. Jag vet inte. Men jag kan tänka mig att det var så det gick till.
Det var Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som i majoritet klubbade igenom beslutet att köpa in vätgasbussar till regionen, som i dokument skriver att den vill vara i framkant i den gröna omställningen och har ett uppdrag att fasa ut fossila bränslen. Övriga partier röstade emot på grund av kostnadsökningen i miljonklassen som regionen räknade med på grund av vätgasbussinköpen. Jan Lahenkorva, som också satt i regionstyrelsen 2020, var för inköpet.
Att både tankstationens kapacitet och så att säga munstyckena som det ska kopplas ihop för att kunna tanka, det är ju självklarheter att det borde man haft koll på.
Men tänker du att du borde ställt frågan? Var det ditt jobb?
Nej, det är inte mitt jobb som politiker att fråga vilket tankmundstycke som sitter på en buss respektive tankstation. Det finns det annan kompetens som ska kunna hantera.
Så det är någon annan alltså som missade att ställa frågan?
Ja, frågan missades att ställas. Och det jag tycker det är tråkigt naturligtvis, men man måste ha liksom plan B, eller vad man ska säga, vid teknikskiften. Det var därför vi bara köpte två bussar, så att vi inte skulle tvingas att ställa kollektivtrafik om det här inte fungerade.
Jan Lahenkorva, regionråd i Gävleborg, nu i opposition. Ja, i ett tidigt skede var det tal om att köpa in 6 bussar. Hittills har de 2 stillastående bussarna kostat regionen 3,6 miljoner i kapitalkostnad, avskrivning enligt Extrafik. Pengar som har gått till Transdev, som äger bussarna. 69 000 kronor per buss och månad. 3 av de miljonerna är stödpengar för elbussinköp från staten, så 3 statliga skattemiljoner och 600 000 regionala kronor har de stillastående bussarna kostat så här långt. Sen finns det då också den beräknade merkostnaden som gjorde att oppositionspartierna inte ville klubba igenom vätgasbussinköpet. Men hur mycket merkostnad det faktiskt blivit är svårt att säga, enligt regionens chef för Extrafik. Men nu går det att tanka.
Där ser du. Nu kontrollerar den att det finns en bil på plats.
Hur gick trycket upp där?
Ja, precis.
380 kanske?
Ja, det stämmer bra det.
Vätgastankstationen, som var Sveriges fjärde, stod klar 2016. Då ska enligt uppgift 7 av Sveriges då 25 vätgaspersonbilar ha rullat i Sandviken. Lilla Sandviken gjorde sig ett namn som vätgascentrum med egen vätgasproduktion med vindkraftsel, tankstation och Sandvik som tillverkade material till bränsleceller och hade några vätgastjänstefordon precis som kommunen. Nu är det ungefär 1-2 personbilar om dagen som tankar vätgas i Sandviken enligt Jimmy Pettersson. Ska det låta så där?
Det är kompressorn som har gått igång nu där inne.
Och så får jag veta vad det kostar. 1 kilo vätgas i Sandviken kostar 217 kronor kilot. Det är ungefär 22 kronor milen för en personbil enligt Pettersson.
Ska vi tanka den först?
Ja.
Här kommer någon som ska tanka, eller? Ja, det kommer en till sån här carpool-bil.
Han ingår i testteamet idag för att se att det vi gjorde igår fungerar. Så vi kan köra igen.
Ja.
Ska vi bara be att han öppnar tanklocket och kan tanka om du vill.
Okej.
Och sen försvinner Jimmy Pettersson iväg, kanske till Västerås, där de ska bygga en vätgastankstation.
Anna-Karin, jag har ju själv kört, tankat faktiskt, en vätgasbil och kört en vätgasbil i Mariestad i klotet 2019. Det kändes väldigt nytt och det fanns bara 5 tankstationer i Sverige då, kommer jag ihåg. Hur ser det ut idag?
Ja, vi kan höra Energimyndighetens expert, Yasir Dawoodi.
Umeå, en i Sandviken, en i Stockholm, i Arlanda, Mariestad och Göteborg.
Men i Umeå finns det just nu inga vätgasfordon, så där är ingen som tankar, fick jag veta av den som driver vätgasstationen där. Och Sverige har just nu alltså fortfarande 5 tankstationer enligt Energimyndighetens senaste rapport, där inte Masefrakts station i Borlänge finns med och inte heller en som öppnade i Älghult i Småland förra året. Och det var ju utan då Klimatklivspengar, ett privat initiativ.
Så det har inte hänt mycket? Det har inte hänt någonting, eller?
Ja, det har hänt att ett par till har tillkommit, men det är inte mycket som har hänt sedan du var ute och åkte i Mariestad 2019.
Mm. Men det finns planer på att det ska hända någonting?
Ja, det är planer på att det ska kunna bli 60 tankstationer i en snar framtid, det säger Energimyndighetens vätgasexpert.
Så totalt som du ser i den här rapporten plus lite EU-stöd så kommer man till lite över 60 tankstationer som ska kunna finnas på plats om några månader eller under det här året i alla fall.
60 stycken under 2024? Ja, över 60 tankstationer 2024.
Ja, nej, alltså jag ser inte alla kommer att vara i drift under 2024, men det finns totalt så här många över 60 tankstationer som har fått stöd som är under utveckling, och några av dem kan vara tänkbart att de kommer att vara i drift under 2024. Hur många det vet inte jag, men några av dem borde kunna vara i drift. Men sen har vi det problemet att de kan liksom, man kan färdigställa dem och byggt och färdig och testat allting och kanske till och med haft tillgång till vätgas lite grann, men fungerar inte leveransen tillräckligt att man inte får så mycket som man behöver eller det blir stopp i leveransen, det vet man inte än. För det här kopplar till det problemet att vi inte har tillräckligt med produktion av vätgas idag.
Mm. Hur många tunga fordon finns det i Sverige nu? Jag vet att det finns 2 sopbilar i Göteborg, eller hur, som körs på vätgas. Men hur ligger det till i övrigt?
Ja, men det är ju ungefär där. Det finns ju några, kanske nuckare, några enstaka till som jag inte känner till. Eller jag, också, vi också som alla andra läser lite information som kommer så här på nätet. Men det finns inte fordon. Och det är av den enkla anledningen också. Det finns, var ska de tanka? Men det stora problemet är egentligen att vätgasen så sen har det varit lite kris med förseningar med leveranser av enskilda komponenter till tankstationer. Så det har funnits lite olika anledningar.
Så det finns en flaskhals här. Finns det tillräckligt med elektrolysörer då som behövs för att spjälka vatten till vätgas?
Elektrolysörer, egentligen det är ju en stor efterfråga på elektrolysörer när vi pratar generellt då. För själva produktionen av vätgasen globalt, för det tillverkas inte så många elektrolysörer idag. Stort sett är det egentligen, man kan säga, manuell tillverkning. Det inte har blivit så pass stor, vad ska man säga,
automatiseringen, eller?
Nej. Utvecklingen har inte gått så snabbt så att man har liksom automatiserade tillverkningslinor för elektrolysörer, men det är på gång.
Energimyndighetens vätgasexpert Yasir Dawoodi. Och senast 31 december 2030 ska Sverige och övriga EU-länder enligt en EU-förordning ha en vätgastankstation var 20 mil i det europeiska transportvägnätet. Ja, hur ska det gå? Varifrån ska den gröna vätgasen komma? Och hur ska det finnas el för att producera den? I Naturvårdsverkets förteckning över vilka som fått klimatklivsbidrag för vätgasprojekt sticker ett företag ut, för de har fått mest pengar och till flest stationer. Hydri AB ska bygga 24 tankstationer från Skåne till Norrbotten. De sökte och fick pengar år 2021 som skulle täcka 70% av investeringen. Men inte en enda tankstation finns färdig idag. Jag hittar ett telefonnummer till bolaget.
Ja.
Jag sökte på er hemsida om det finns någon presskontakt. Är du den?
Ja, det är nog jag tills vidare i alla fall. Ja, stämmer.
Ja, vad sa du att du heter?
Peter Eno.
Peter Eno, ja, men du är vd.
Ja.
Nej, men vi rullar ut de första nu, börjar bygga dem under våren. Och sen kommer det rulla på då ett och ett halvt år framåt med byggnation av de här 24 stationerna. Och vi är ju inte ensamma aktörer om att bygga stationer i Sverige, utan det finns ju fler som bygger. Och tillsammans ska vi klara av att bygga det här nätverket som, ja, där det är max 20 mil ut med de stora godsvägarna så att säga då.
Att det dröjt tills nu, sedan 2021, förklarar Peter Eno med att de behövde tillsammans med den tyska leverantören anpassa utrustningen för att tanka just tunga fordon. Och så att de inväntat nya säkerhetsföreskrifter som kom förra året.
Mm.
Ni är ju ett affärsdrivande företag. Har ni gjort en marknadsundersökning hur många vätgasfordon som det finns som kan tanka från era kommande stationer?
Ja, det har vi gjort, och det är ju, finns ju många sådana analyser.
Peter Eno säger att ungefär var femte ny tung lastbil förväntas av EU vara vätgasdriven år 2030.
För att ta oss dit så måste det helt enkelt bli en tillväxt under de här kommande åren för att nå det målet helt enkelt.
Känner du dig trygg med att det kommer finnas vätgas på era tankstationer?
Ja, men det gör jag. Det är ju så här att transportsektorn och den här omställningen är ju alltid problematiskt, för att det gäller att bygga infrastrukturen för att fordonen ska komma i den ordningen så att säga. Och vi bygger nu infrastrukturen, och i takt med att vi får upp våra stationer så kommer antalet fordonen öka vartefter. Så att vi kan växa i takt med att fordonen ökar på marknaden, och det ser vi som fullt möjligt med den gasen som finns tillgänglig idag och den vi ser framåt. Som finns tillgänglig då när vi vill utöka kapaciteten på stationerna.
Säger vd Peter Eno, Hydri AB, som är ett vätgastankstationföretag med 24 stationer på väg från Tyskland enligt Eno. Och den första ska stå klar i Håby i Munkedal, 10 mil norr om Göteborg, i sommar.
Pionjärer har det tufft.
Det konstaterar Maria Gran, som är docent i energisystemanalys vid Chalmers. Och hon var nyligen expert också i en statlig utredning om att fasa ut fossila drivmedel. Hon har hört reportaget från Sandviken där vätgasbussarna inte gick att tanka från vätgastankstationen. Och Borlänge där den nybyggda tankstationen inte hade några fordon att tanka.
Vilka aktörer är det i dagsläget i Sverige som driver frågan om att just vätgas skulle vara den framtida lösningen? Och jag tycker att den här är ganska spännande frågan. Vi har ett projekt också som försöker att bena upp det, om det är om det är som gasindustrin, eller är det fordonsindustrin, eller är det bränsleindustrin, eller är det kommunerna, eller vilka aktörer är det som är liksom i forefront, alltså ligger i framkant? när det handlar om att göra de här omställningarna. Och ofta så möter jag liksom att det är kommuner, att det finns eldsjälar ute i verkligheten som vill någonting. Och så startar man det här lilla projektet och så försöker man få det att funka och med alla utmaningar som då kan komma med det. Och möjligheter för den delen också. Men jag tycker det är spännande att lyssna på det här reportaget för att jag ser vilka aktörer är det som har varit drivande i det här fallet.
Vilken roll kommer vätgasen att spela i framtidens transportsystem?
Vätgasen kommer finnas där, men parallellt kommer det finnas batterielektriska lösningar. Det kommer finnas behovet av flytande bränslen eller bränsle med kolatomer i, alltså någon slags syntetisk diesel eller bensin eller någon alkohol som etanol eller så. Och de här bränslena kan vara olika bra på olika slags transportslag. Så att det är också att man ser till exempel för lastbilar vilken utmaning det skulle vara om allt skulle gå på bara batterielektriskt eller om allt skulle gå på bara bränsleceller och vätgaslösningar.
Även biodrivmedel sprider ju kolatomer som blir till koldioxid, även om det inte är fossilt.
Till exempel för lastbilar så finns det ett styrmedel som handlar om hur mycket kolatomer, hur mycket koldioxid får lov att komma ut i avgasröret. Och då kanske man helt måste ta bort alla bränslen även om de är förnybara. För att biogasen eller etanolen eller biodieselet som man har producerat, det kommer ändå ut kolatomer i avgasröret. Och då finns det bara vätgasen, ammoniak och batterielektriskt kvar som inte har någon kolatom. Så att det är liksom ganska starkt styrande direktiv eller styrmedel som kommer in som kan då ge att en lösning får ett stort försprång. Och då är vätgasen en av de här lösningarna.
Maria Gran, Chalmers. Just nu förhandlar ministerrådet och parlamentet om en reviderad EU-förordning för att minska utsläppen från tung trafik från 2030 och framåt. Om förordningen blir verklighet måste lastbilstillverkarna minska de nya fordonens koldioxidutsläpp med 45% sett från referensåret 2019. Så ungefär varannan nytillverkad lastbil måste från 2030 vara helt utsläppsfri på EUs marknad för att klara 45% minskningen. Och utsläppsfri betyder noll kol från avgasröret, oavsett bränslets ursprung. Och nu, äntligen dags att åka vätgasbuss på verkstadsparkeringen i Gävle.
Ska jag gå in i bussen? Om det går att öppna den igen. Den är helt insnöad.
Sverige har oftast ett elöverskott än så länge, men om alla industrisatsningar som inbegriper vätgas och elektrifiering av tung industri och transporter ska kunna bli verklighet, så förväntas elbehovet i Sverige bli fördubblat inom drygt 10 år, enligt den myndighetsgemensamma rapport som lämnades till regeringen förra året. Grön vätgasproduktion genom spjälkning av vatten i en elektrolysör kräver mängder av el, och när vätgasen sedan används för att åter bli el blir det energiförluster på vägen. Och det är inte bara Energimyndigheten som pratar om att det inte finns nog med grön vätgas för att mätta alla munnar just nu.
Dörrpars, knappen lyser och blinkar, och ytterligare en knapp blinkar. Det går ju inte att stänga dörrarna här, det är ju så mycket snö.
Jag försöker få reda på av Svea Wind Offshore hur de ska få fatt i vätgas till tankstationanläggningen i Borlänge, men får svaret att de är i dialog med olika parter och inte kan säga något ännu. Svea Wind Offshore, som just skrivit avsiktsförklaring, letter of intent, med ett annat bolag om att producera vätgas och elektrobränslen i Söderhamn, med vindkraft från vindparker till sjöss som ännu inte finns, och som Söderhamnsborna ska få folkomrösta om för tredje gången. Så kommer vi fram. Vi når verkstadsporten i Gävle med vätgasbussen.
Men du, tusen tack.
Tack och tack.
Hej, hej.
Hej.
Utsläppen måste ner för att klara Parisavtalets mål för den globala uppvärmningen. De två vätgaslastbilarna i Borlänge, de kommer att ersätta två dieseldrivna. Och när det sker räknar Maserfrakt med en fossil koldioxidbesparing på 264 ton per år. Då har de använt Naturvårdsverkets vägledning för klimatberäkning. Räknat på att bilarna tillsammans kör 27 000 mil per år. Vid årsskiftet sänkte regeringen reduktionsplikten, inblandningen av biodrivmedel. Tidigare skulle de fossila utsläppen från diesel och bensin sänkas med 40%. Nu är det 6%, så de fossila utsläppen från varje dieseldriven lastbil är nu högre. Frida Janke, som är drivmedelsansvarig på Maserfrakt och driver tankstation i Borlänge, konstaterar:
det var inte värt att lägga in pengarna för att stoppa i mer förnybart.
Och från Borlänge kommer nu beskedet att första lastbilen är på plats, vätgastankad och klar att snart transportera varor utsläppsfritt. Just den bussen som jag fick färdas i på en verkstadsparkering i Gävle i november är nu igång och testkörs i Sandviken med passagerare i stadstrafik. När båda bussarna är i drift kommer de enligt X-trafik att bidra till ett årligt minskat utsläpp av koldioxid med cirka 27 ton, kväveoxid med cirka 500 kilo samt partiklar med cirka 2 kilo. Ett vätgasfordon renar ju luften med filtret i bränslecellerna.
Där kör du.
Vänta, nu fick jag precis höra från Sandviken. Bussen som har testkört sitt par veckor. Nu är den tillbaka på verkstaden i Gävle igen. Tekniska problem.
Så det är inga bussar ute på vägarna? Inga vätgasbussar ute på vägarna?
Nej, inga vätgasbussar i Sverige just nu.
Ja, vi får se vad som händer framöver med dessa vätgasbussar. Vetenskapsradion Klotet är i alla fall slut för idag. Reporter var Anna-Karin Ivarsson, producent Anders Wennersten och jag heter Niklas Zackrisson. Vi hörs!